الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فوتشتر att gå igenom tafsir på surat al-Isra och jag kommit fram till vers 66 där Allah subhanahu wa ta'ala säger Rabbukum alladhi يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Och det är eran herre som låter skeppen segla över haven i eran tjänst, så att ni med dem kan söka det som han i sin godhet, det vill säga ger er. Han omsluter er med sin barmhärtighet. Han nämner Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala nämner här hans lutf, hans otroliga nåd mot sina tjänare. Då han givit oss denna gåva, att han låtit oss segla över haven. Han har givit oss, som Sa'di också säger, inspiration och kunskapen i hur vi kan bygga fartyg och båtar och skepp som tar oss över haven. Gärna hade det inte varit, förutom att Allah inspirerat oss, hade vi aldrig kommit fram till det. Och då hade vi inte kunnat bygga båtar. Och då hade vi aldrig färdats på haven. Och sedan också att Allah Azzawajal gav oss den här gåvan att kunna färdas på haven. Tänk om haven skulle vara i en ständig storm till exempel, med vågor på 50-60 meter, där man inte kan färdas. Hur svårt skulle det inte vara för människan? Idag kanske vi tar mycket för givet med flygplan och liknande. Men det fanns en tid innan flygplanen då kanske båt var en av de bästa transportmedel som fanns. Eller hur? Man kör väldigt bekvämt, flyter du fram genom haven till nästan vilken plats som helst på jorden. Olika kontinenter och så vidare. Så alhamdulillah att Allah Azzawajal gav oss båda dessa möjligheter. Yani ett, att haven går att färdas på, och två, att han gav oss den kunskapen att då bygga fartyg att ta oss över haven. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, eller här nämner då litabtagu min fadli, för att söka från hans nåd. Yani vi färdas på haven i handel för att köpa och sälja, importera och exportera från världsdel kontinent till en annan kontinent. Och därför säger Allah i dessa verser innahu kana bikum rahima, att han är sannerligen barmhärtig eller nådig mot er. Yani han gav er dessa gåvor som en fadl, en nåd och en rahma till er. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Och då en olycka eller någonting negativt drabbar er till havs, så försvinner de som ni brukade anropa utom Allah. Yani det vill säga, och ni vänder er endast till dua, till Allah subhanahu wa ta'ala. Men när han sen fört er oskadda i land, så vänder ni er ifrån honom, och människorna är sannoliken otacksamma. Här berättar Allah subhanahu wa ta'ala om vad som händer då människan drabbas av en motgång. Yani speciellt en person som är ute till havs, ute på havet på sin lilla svaga båt, så kommer stormar, oväder, och människan kanske väntar sig att dö. Att kallas det är kört. Jag kommer inte klara mig från det här ovädret. Jag kommer drunkna och sjunka, och kallas det finns ingen räddning. Förutom hos Allah. Yani även al-mushrikin, de som dyrkade andra än Allah subhanahu wa ta'ala, dyrkade sina avgudar när de var i ett tryggt yani tillstånd. När de var på land, De hade saker och ting yani på det torra. Så brukade de då tillbe sina avgudar istället för Allah. Men när de får en motgång och hamnar i den här liv- och dödssituationen, så vänder de sig inte till någon annan än Allah. Och därför nämner Allah subhanahu wa ta'ala här: dalla man tad'una illa iyya. Yani allt ni åkallar vid sidan av Allah är borta. Yani det finns inte med på kartan. Det finns inte med att ni ska vända er till dessa avgudar. Tanken kommer inte ens till er, utan ni vänder er direkt till Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Uppriktighet i underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger här Ibn Kathir, yani, dessa falska gudar försvinner från era hjärtan. Allt som ni dyrkade vid sidan av Allah. Och han nämner här en väldigt fin berättelse som finns i Sira. Från Ikrima ibn Abi Jahl. Som skulle fly från profeten a.s. och han ville fly till Habasha. Ikrima på den här tiden var mushrik. Han var kafir. Och han ville fly till Habasha. Och då måste man ju ta en båt, eller hur? Så vad hände med Ikrima? Det här var efter att profeten a.s. erövrat Mekka. Och han var rädd för vedergällning, att profeten a.s. skulle hämnas, straffa honom för allt han hade gjort i Jahiliya. Så han flydde och tänkte då fly till Habasha. Och när han då begav sig ut på havet på den här båten, så kom det oväder, storm. Och då så säger besättningen på båten till varandra att idag så finns det ingenting som kan rädda oss förutom Allah. Wahda, ensam. Idag är det endast Allah som kan rädda oss. Och då så säger Ikrima till sig själv: wallahi, om bara Allah kan rädda mig på havet, så är det bara han som kan rädda mig på land. Yani, om det bara är Allah som kan gynna mig på havet, så finns det ingen annan som kan gynna mig på land. Och så säger Ikrima: o Allah, han avlägger en ed, att om du räddar mig från den här situationen, så kommer jag gå och lägga min hand i profetens hand a.s. och jag kommer finna honom raufen rahima, yani förlåtande och vänlig. Yani jag kommer att acceptera islam och göra bay'a till honom. Och subhanallah, stormen avtog, de klarade sig. Så han vände sig tillbaka till profeten a.s. accepterade islam och mashallah, och ahsana islama, och fullbordade sin islam radiyallahu anhu. Och den som han alla sak som tyder på hans förstånd. Innan islam, han visste inte bättre. Folk dyrkade statyer. Han var uppvuxen med den värsta av människor i Mekka, Abu Jahl. Folk dyrkade statyer. Men sen när det verkligen kom till kritan, fick han den här tankeställaren. De är på havet, det kommer stormar. Och besättningen också, folk som gör kyrk. Men då så säger de till varandra att idag är det bara Allah som kan rädda oss. Inga statyer, inga avgudar. Utan be till, uppriktigt till Allah att han ska rädda oss. Och då tänker han igen helt rationellt. Om bara Allah kan rädda mig nu, är det bara han som kan rädda mig på land. Det är bara Allah som kan hjälpa mig nu. Och inte dessa statyer och avgudar. Så kan de inte heller hjälpa mig på land. Och det är rationellt tänkande. Och som han hade det här, som min broder Abdallah ständigt talar om, ett av de här starkaste bevisen på Allah Azza wa Jalls existens, att när folk verkligen är i nöd, så vänder de sig till Allah Azza wa Jall. Och som vissa, vad var det, generaler hade sagt, att det finns inga ateister i skyttegraven. Yani när du verkligen är där och bomberna flyger över huvudet och döden är nära, finns det inga ateister. När planet störtar, den som säger finns ingen gud, han lyfter händerna och säger: Gud hjälp mig. Hänger ni med? Då kommer El Fitra kommer fram.
Jag läste om den här Black Box, ett europeiskt plan full. Det stod att de bad till Gud på alla språk.
Spännande.
Man hörde i den här svarta
lånen. Ja. Och planet kraschade eller?
Ja.
banan. Den här svarta lådan i planet man hade som spelar in de sista minuterna. Vad som händer vid kraschen. Och då så säger de att i den här svarta lådan att alla på planet bad till Gud på sina språk. Subhanallah. Och det är så. Nu kommer till kritan. Allahumstan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَلَمَّنْ نِجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. Men när han sen räddar er till land så vänder ni er bort från honom än en gång. Genom vad händer? De gör kyrk. Tillber andra än Allah. De hamnar på havet. De tillber bara Allah. Om du räddar oss ska vi dyrka dig. Så hamnar de på land. Och då återgår de till sina statyer. Och det här är en logiken av al-mushriki. Deras idioti och dumhet som de yani, vänder sig till. Och sen säger Allah وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Att människan är sannoliken otacksam. Människan är sannoliken otacksam, förnekare. Och då säger Ibn Kathir, yani سَجِيَّتُهُ. Det här är, ligger i hennes natur. Han glömmer bort, människan glömmer bort en ni'am, de gåvor hon har fått, och förtränger dem. Förutom de som Allah har visat sin nåd. Och därför säger Allah också i Koranen, att få av mina tjänare är tacksamma. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ. Få är de som är tacksamma från mina tjänare. Så det ligger i majoriteten och de flesta människors natur att vara otacksamma. Att vara de här som förtränger, förnekar de gåvor och tjänster de har fått. Och man ska inte vara från dem. Man ska inte ha den här dåliga egenskapen att man är kafur, att man är otacksam. Först och främst mot Allah. En människa ska aldrig vara otacksam mot Allah Azza wa Jalla. Utan alltid ständigt vara säker, tacksam. Som vi nämnde i början på suran. Att Allah Azza wa Jalla beskrev Nuh alayhi salatu wasalam. Att han var en abden shakura. En tacksam tjänare. Och det är så man ska vara. Tacka Allah när du äter, när du dricker, när du vaknar, när du sover. Ständigt. Tacka Allah Azza wa Jalla. För allting gott du har fått är från honom. Och var inte från dessa otacksamma människor som efterliknar shaitan, som var otacksam, högmodig, högfärdig och inte uppskattade det goda han fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala afa amintum an yakhsifa bikum janib al-barri aw yursil alaykum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Känner ni er säkra att han inte låter jorden rämna eller sluka upp er? Eller låter en orkan eller sandstorm bryta lös över er? Vem ska då beskydda er? Ja. Och den här versen är en fortsättning på den innan. Det här scenariot med de som var på havet, de bad till Allah, de räddades, gå tillbaka till kyrk. De är på land nu och de gör sin kyrk. När ni är på land, kan ni då garantera att Allah subhanahu wa ta'ala inte låter jorden sluka upp er? Bara för att ni är på land betyder inte att ni är säkra från Allahs straff. Han kan när som helst låta jorden öppna sig. Och han kan när som helst låta himlen låta regna stenar över er. Så som han gjorde med tidigare folk då han lät dem förgå. Namn. Som Allah säger, وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّلْ. Och vi lät yani stenar hagla eller regna över dem. Och det är också en tankeställare att bara för att man räddas från en olycka betyder inte att man är säker. Yani våra liv är ständigt i Allah Azza wa Jalls hand, varenda sekund. Och för Allah Azza wa Jalla behövs inte att han öppnar jorden eller skickar stenar från himlen för att döda dig. Det räcker med att han inte tillåter ditt hjärta att slå en gång till, helt enkelt. Att han ser till att din hjärna kraschar. Det finns hur många sätt som helst att dö på. Så subhanallah, borde inte det här vara en tankeställare. Att vi alltid måste vara rädda för Allah Azza wa Jalla, att dö i dåligt tillstånd, alltid vända oss till honom i toba. Be honom om förlåtelse och alltid vara tacksamma. Och subhanallah, alhamdulillah, alladhi hadana, vara tacksamma att Allah azza wa jall vägledde oss till ett tawhid, till ett ikhlas, att alltid åkalla Allah azza wa jall i goda tider, i svåra tider. A'udhu billah från att vara från de människorna som vänder sig till andra än Allah azza wa jall i goda tider och vänder sig till Allah i svåra tider. Alhamdulillah, al-muslim vänder sig alltid till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah, thumma la tajidu lakum wakila. Yani, ni kommer inte finna någon wakil eller någon som kan skydda er förutom Allah azza wa jall. Yani, när ni är på land och ni nu känner er trygga och ni gör kyrk och de nya straffen kommer från Allah, vem är det då som ska skydda er? Återigen, ni kan bara vända er till Allah. Så som ni vänder er till honom i svåra tider, vänder ni nu till honom i goda tider. Och lägg av med den kyrk som ni sysslar med. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, Am amintum an yu'idukum fihi taratan ukhra, fayursila alaykum qasifa min ar-rih, fayughriqakum bima kafartum, thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'an. Eller är ni säkra att han på grund av er otacksamhet inte återsänder er ut till havs och släpper lös våldsamma stormar över er och låter er drunkna? Och då finner ni ingen som kan hämnas på oss genomför er död. Ja, är ni säkra, ni som väntar er bort från Allah azza wa jall efter det att han har räddat er, att han inte ser till att ni återigen ger er ut på havet? Och den gången kommer nya stormar, nytt oväder, och han kommer ta ert liv, och det finns ingen som kan hjälpa er och ingen som kan hämnas att han tagit ert liv. Det är också en sak att ibland räddas du från ett tillstånd och sen glömmer man bort Allah azza wa jall, men subhanallah, Allah kan se till att du hamnar i exakt samma tillstånd. Du kanske går på land och säger, jag ska aldrig mer sätta min fot på en båt. Men du kanske måste. Är det inte så? Du kanske klarar dig från en flygkrasch. Du säger, jag ska aldrig mer flyga. Men sen händer någonting. Du får värsta erbjudandet. Någonting viktigt händer. Du måste åka någonstans. Och jag måste flyga. Sista gången. Och planet kraschar. Eller hur? Allah azza wa jalla, Allah kulli shay'in qadir. Han bestämmer vart du ska dö, hur du ska dö, när du ska dö. Du kan inte ändra på någonting. Och till och med som profeten Al-Islam nämnde, att om Allah vill ta en persons liv i ett land, ser han till att han får ett behov i det landet. Ja, du lever kanske 80 år i Sverige, men det är skrivet att du ska dö på en liten ö någonstans på andra sidan jorden. Då ser Allah till att du är på den platsen den dagen du ska dö. Hur Allah har alam, det kan vara på vilket sätt som helst. Och det finns sådana här berättelser. Folk som lever på en plats, subhanallah, Allah kanske ärar dem med att de dör i Mekka eller Medina. Är det inte så? Hela livet han lever på sitt land. Kanske aldrig reser, men subhanallah, Allah yukrimuhu, Allah ärar honom med att han får dö i Mekka eller Medina. På ett nobelt sätt, till exempel. Eller motsatsen, en person kanske lever på en speciell plats men dör på en annan plats. Ja, vi vet inte. Så man ska alltid be Allah azza wa jalla om att dö på bästa sätt. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Vi har sannoliken ärat människan, Bani Adam. Och vi har gjort det som möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda, och vi har gynnat dem framför många av de andra skapelser som vi har skapat. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han ärat Bani Adam, människan. Då han skapade människan på det finaste av sätt. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. Att vi har sannoliken skapat människan i den finaste skepnaden. Och då så säger Ibn Kathir, yani yamshi qa'iman. Han går på sina två ben upprätt. Han äter med sina händer. Till skillnad från andra av djur som kanske går på sina fyra, kanske äter med munnen. Vi gav människan syn, hörsel, hjärta och förstånd med vilket han kan skilja på saker och ting och ta nytta av dessa gåvor han har fått. Och vi gav också människan urskiljningsmöjligheten att skilja på saker och ting, vad som gynnar, vad som skadar i både världsliga och kommande angelägenheter. Ja. Så här nämner Allah Azza wa Jalla att han ärade människan. وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Och det är en sak som vi borde vara tacksamma för. Att människan är den, vad kan man säga, kanske högsta av skapelser här på dunya. Den mest ärade av skapelser. Om du jämför med alla andra så skulle du inte vilja leva på det sättet. Än som ett djur, krypa runt på magen, krypa på dina fyra ben, äta med ansiktet ner i marken och så vidare. Allah azza wa jall ärade människan subhanallah på det här fina sättet, gjorde oss att vi står upprätt, gav oss händer som vi kan greppa med, vi kan ta med, vi kan äta med, mashallah. Gav oss intellektet. Och du ser också här Imam Sa'di, yani Allah ärade oss med al-aql, intellektet, med kunskap. Och han ärade också människan över resten av skapelser med att han skickade till oss sändebud och uppenbarelse. Och där faller också jinnerna in. Så Allah ärade yani det mänskliga släktet och jinnerna med att han skickade sändebud, han skickade uppenbarelser och han gav oss förstånd att kunna skilja på rätt och fel. Det är någonting som människan ska vara tacksam för, att Allah har ärat henne. Och därför ska människan inte förnedra sig själv under den status som Allah Azza wa Jal givit henne. Genom att till exempel dricka alkohol och ta narkotika, där människan kanske ibland sjunker till en status lägre än al-hayawanat, lägre än djur. Och det här kan man se, folk som dricker, ligger, spyr på marken och gör saker som, yani du ser att djur är mer ärofullt än den här människan i det här tillståndet. Är det inte så? Så alhamdulillah att Allah förbjöd de här sakerna som gör att vi förlorar våran karama, yani våran status, våran sharaf. Allah azza wa jalla ärade oss. Och han nämner också här en tillgåva som Allah azza wa jalla gav oss. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han yani lät oss färdas på al-barri wal-bahr, på land och på hav. Och då säger Ibn Kathir yani på dawab, färdas på djur. Det kan vara al-an'am, yani boskap, det kan vara hästar, det kan vara mulor. Och han lät oss också färdas på havet med båtar, vare sig de är stora eller små. Och det är också en sak som Allah Azza wa Jalla ärade människan med. Du ser inte ett djur färdas på ett transportmedel. Eller hur? Du ser inte ett djur rida på ett annat djur. Utan vem är det som Allah Azza wa Jalla givit de här djuren att färdas på? Det är yani Allah Azza wa Jalla gav dem till människan. Så det är något som är unikt också för människan. Och det är också en till sak som många kuffar inte fattar. Att Allah subhanahu wa ta'ala, som han säger i Koranen, خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Att Allah skapade allt på jorden för oss. Det är undergivet oss igen till våran tjänst. Som en gåva och ni'ma till oss. Och det här är något som många inte fattar. Många kuffar, de säger att nej, men vi är också ett djur. Vi får inte döda andra djur, vi får inte göra si, vi får inte göra så. Vi är lika igen som andra hayawanat. Det är typ den inställningen de har. Vilket är fel. Alla ärade oss över dessa djur. Men självklart ska vi ändå ge djuren deras rättigheter. Det betyder inte att vi ska yani, gå och kränka eller tortera djuren. Jag säger inte det. Det är självklart en muslim. Han ska ha rahma, barmhärtighet mot allting i skapelsen. Men att Allah då ärade människan med att han gjorde dessa saker undergivna till människan. Att vi kan färdas på dessa djur. Och inte bara djur, även idag Allah Azza wa Jalla låter oss färdas på andra transportmedel. Bil, tåg, flyg, cykel och liknande. Vem var det som såg till att vi kan använda dessa färdmedel? Vem var det som gav oss inspirationen att bygga dem? Kunskapen att bygga dem? Vem var det som gav oss materialet att bygga dem? Det var Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också en sak som många av oss har för givet idag. Vi åker till andra sidan jorden på semester. Att hälsa på någon, att gifta sig, att köpa någonting, att sälja någonting. Du beställer någonting, det flygs hit på någon dag. Men så har det inte alltid varit. Och så kommer det kanske inte heller alltid vara. Så uppskatta det goda du har fått. Tänk er att behöva besöka en släkting. Du ska åka till Kurdistan. Du ska gå eller cykla. Eller du ska åka till Somalia. Gå. Eller cykla. Eller rida. Hur lång tid skulle det ta? Ja. Hur många veckor eller månader skulle det ta? Vilket tillstånd skulle du vara när du kom fram? Hur utmattad, hur sjuk eller skadad skulle du inte vara kanske när du kom fram? Så alhamdulillah, Allah azza wa jalla gav oss dessa transportmedel som vi kan färdas med på land och på hav. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala wa razaqnahum min at-tayyibat. Och vi gav dem också från at-tayyibat, yani de goda sakerna. Och då säger här Ibn Kathir, yani az-zuru' wa thimar. Det vi odlar, all form av säd, växtlighet, frukt, grönsaker, wal-luhum wal-alban. Han gav oss också kött och mjölk i alla de sorter som de finns. Min sair enwa ta'am. Och han gav oss också all annan form av mat och föda. Namn. Subhanallah. Olika smaker i olika färger, olika storlekar. Gav Allah azza wa jalla så ett sånt stort urval av föda. Wal manadir al-hasana. Så många vackra saker också som vi äter. När du kollar på en frukt, en grönsak. Det är otroligt vackert, det är inte så. Subhanallah. Ajib. Träden när de växer på. Bara sitta och kolla på ett apelsinträd. Det är vackert, eller? Mangoträd. Det är ajib. Subhanallah. Ett sädesfält. Det är vackert, eller? Du kollar på ett säd. Axet som bär på säden. Vackert, subhanallah. Så Allah azza wa jall lahul hamd att han gav oss alla dessa enorma gåvor. Han gav oss också, som Ibn Kathir säger, kläder. Det är också från ett tajibat. Att Allah gav oss kläder. Och samma sak där. I olika yani, skepnader. Vissa tunna, vissa tjocka. Vissa skyddar mot värme, vissa skyddar mot kyla, vissa skyddar mot vind. Vissa skyddar mot vatten till och med idag. Subhanallah. Så att Allah azza wa jalla gav oss. Och samma sak där. Vissa är mer bekväma än andra. Vackra färger, vackert material. Mashallah. Subhanallah. Tänk om vi inte hade kläder. Tänk om vi, som vissa människor, täcker sig med blad och liknande saker. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla gav oss den här zina. Så säger han också här, alla dessa saker som vi äter och får och klär oss med, som vi själva gör och sen kanske transporterar till andra världsdelar och länder och så vidare. Men just de här transportmedel som Allah azza wa jalla nämner, att han har gjort det möjligt. De flesta av oss kanske idag har på oss bomull. Växer det bomull i Sverige? Har ni sett bomull i Sverige? Nej. Hur skulle det se ut om det inte fanns bomull? Alla skulle omkring med sig ullkläder. Så som han alla. Variationen som finns. Den här importen och ajib, eller hur? Och allt det här med Allah azza wa jalla i taysir. Allah har underlättat. Han nämner också Imam Sa'di från ett tajibat som Allah har givit oss är också al-manake. Det är också fruar. Och han har givit till kvinnorna män. Det är också en av de tajibat som Allah azza wa jalla givit till människan. Som man ska vara tacksam för att man har fått. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila. Och vi har givit människan yani en överlägsenhet över många av dem som vi har skapat. Och så säger Ibn Kathir att vissa använder den här versen som ett bevis på att människan i sin helhet är bättre än al-malaika. Och det var en fråga som vi också gick igenom tidigare i suran. En fråga där det finns ikhtilaf, yani vem är bäst? Är det salihin min al-bashar de fromma människorna är de bättre än änglarna? Och det finns ikhtilaf i den frågan. Och han nämnde innan i suran att yani de fromma awliya och al-anbiya är bättre än al-malaika. Wallahu alam. Det finns i alla fall lite ikhtilaf i frågan. Wallahu alam bis-sawab. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala: يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att den dag då vi ska kalla alla människor med deras profeter, deras ledare, för att dömas, så ska de som får ta emot sin bok med höger hand läsa den, och ingen ska lida än så mycket orätt som kan rymmas på en tråd. Men den som är blind, den som på jorden var blind, för sannoliken ska i nästa liv också vara blind och förera sig eller avvika längre från den raka vägen. وَأَضَلَّ سَبِيلًا. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en väldigt stor händelse som kommer att ske på domedagen. Och det är att varje umma, varje folk kommer att hållas till svars tillsammans med deras imam, med deras ledare. Och det finns olika åsikter här vad som menas med imam. Man hade här på svenska översatt till profet. Men Allah alam, det som är mer korrekt är en mer generell tafsir än så. Så vissa lärda säger då här att varje folk kommer att stå med deras profet. Det är en tafsir som finns. Och vissa säger att varje kommer stå med sin ledare. Med sin ledare. Yani de som följde Firaun kommer att stå med Firaun. De som dyrkade Iblis kommer att stå med Iblis. Så han är deras imam. Yani imam fil dalala. Imam betyder här ledare. Och det är inshallah den mest korrekta tafsir på versen. Att varje folk kommer på domedagen att få stå med sin ledare, med sin imam. Och imam är ett ord som också kan vara i negativt. Yani a'immatu dalala. Imamerna av ondska. Imamerna som vilseleder. Taib. Så de kommer då på domedagen att få vara med respektive ledare. Ja. Och varje samfund som följt en profet kommer att stå med sin profet, för han är deras ledare, som Allah säger i Koranen: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Att varje samfund har fått sitt sändebud, och när sändebudet har kommit så döms det mellan dem. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Yani varje folk har sitt sändebud. Yani det vill säga, de kommer då att återuppstå med sina sändebud på domedagen. Och så säger Ibn Kathir att vissa av Salaf sa att den här وَهَذَا أَكْبَرْ شَرَفْ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ إِمَامُهُمْ النَّبِي عَلَيْهِ سَلَاتُ وَسَّلَامُ. Att den här versen är den största sharaf, den största vad kan man säga, dygden för folket av al-hadith. För deras imam är profeten alaihi salatu wassalam. Naam. Det fanns för ett folk som kallades för ashabul hadith. Och det var ahlu sunna wal jama. Ahlu sunna wal jama kallades för ashabul hadith. Folket av al hadith. Medan vissa som baserade mycket av sina åsikter på analogi och retorik och logik och så vidare, kallades för ahlu ra'i, folket av åsikter. Och sen fanns det andra människor också. Men just ashabul hadith, ahlul athar. Vem är deras imam? Vem är det som de gör taqlid på? Det är profeten Muhammad alaihi wasallam. Finns ingen annan. Till skillnad från andra sekter, grupperingar, ideologier, de har en annan ledare än profeten Muhammad alaihissalam. De säger att vi följer profeten alaihissalam, men om du kollar i verkligheten så finner du att de sätter andra före profeten Mohammed a.s. När det kommer till vilken tolkning av islam de följer, så finner du att deras imam, deras sheikh, deras sufi-sheikh är för dem viktigare. De följer honom före profeten Mohammed a.s. Och ibland till och med vissa som blint följer al-madahib, lagskolor inom fiqh, yani är extrema och ger dessa imamer en position nästan större än profetens position a.s. Och det finns såna här sjuka berättelser. Var någon, som var i Afghanistan, där han bad enligt sunna. Vet, där nere de följer Abu Hanifa, rahimahullah. Så imamen säger, han säger amin efter imamen. Han håller händerna på bröstet. Eller han ber, som du har nämnt i haditherna. Sen efter bönen så kommer någon som är mutaassib, en partisk person, till den här personen och säger: vad gör du? Varför ber du så här? Sen, det är sunna. Så den här mannen säger: men vad ska du säga till Abu Hanifa på domedagen? Varför bad du inte som Abu Hanifa? Vad ska du säga till Abu Hanifa på domedagen? Subhanallah. Inte vad ska du säga till Allah, vad ska du säga till profeten, vad ska du säga till Abu Hanifa? Och Abu Hanifa, han är fri från detta. Voilà, Abu Hanifa skulle slå den som säger så här. Ja. Men det är hur extrema vissa människor är. Och till och med det har skett i islams historia krig. Konflikter mellan de olika följarna till vissa madahib. Där de har blivit yani sekteristiska. Nej, du får följa en imam, du får studera hans madhab, du får respektera deras åsikter och så vidare. Men vi säger du måste följa en lagskola blint i allting som de säger. Du får inte ifrågasätta. Och så vidare. Det blir batil. Sanningen är inte begränsad till en lagskola. Utan sanningen är i Koranen och Sunna. Och lagskolorna kom för att försöka förklara Koranen och Sunna. Så att säga att sanningen är begränsad där, eller du måste följa en imam, det är batil. Och som vissa ulema har nämnt, som säger att du måste följa en människa utom profeten, han är kafir. Alltså, du måste följa den här personen blint i allting som han säger. Det betyder att han felar inte. Det är batil. Det hör inte hemma i islam. Och därför är det så viktigt att man alltid som muslim har som mål att följa profeten Muhammad a.s. i det man gör. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنٌ. Vi har en god förebild i Allahs sändebud. I det han sa, i det han gjorde, i det han trodde, i hans sätt att dyrka Allah azza wa jalla, i hans karaktär. I allting så följer vi honom. Han är våran imam. Han är våran förebild. Och tyvärr finner man många ibland som de faller kort i det här. De är duktiga på att citera folk, citera imamer, citera lärda, citera, ta andra till förebilder. Men alltid ha i åtanke att profeten a.s. är våran förebild. Vad gjorde han i den här frågan? Inte vad gjorde den sheikhen, vad gjorde den här imamen, vad gjorde min pappa, vad gjorde man i mitt land? Vad gjorde profeten a.s.? Det är det som jag vill göra. Och det är den inställning varje muslim ska ha framför sig. Alltid. Gjorde han så? Nej. Så finns det inget gott i att göra det. Han lämnade det, men då ska jag också lämna det. Han gjorde det, då kan du inte förbjuda mig från att göra det. Eller hur? Så att man följer profeten Muhammad a.s. i allting. En annan tafsir på versen, att varje folk kommer på domedagen att kallas eller samlas bi imamihim, genom deras imam, är att ordet imam här betyder med deras bok. Med deras bok. Yani, och då finns det också även två tafsir. Yani deras bok som uppenbarades till profeten. De kommer samlas med respektive bok som varje profet har fått. Eller den andra tolkningen, de kommer samlas med sin bok. Där deras gärningarna står. De kommer att återuppstå. Och vara med den boken som Allah azza wa jall låtit, där man skriver ner ens gärningar i detta liv. Ja. Som här nämns, Ibn Jarir nämner från vissa av salaf, Mujahid: يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ يَعْنِي بِكِتَابْ أَعْمَالِهِمْ. Med den boken där deras gärningar står skrivna. Det har också åsikten av Abu al-Aliya, al-Hasan och al-Dhahhak. Ja. Och Ibn Kathir nämner att den här åsikten är väldigt, eller den som är starkast, för alla säger wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, att allting har vi skrivit fi imamin. Det betyder här bok, imamin mubin, yani klar och tydlig bok. Ja. Och han säger också, versen kan också betyda att varje folk kommer samlas med deras ledare som ledde dem. Och det var den som vi nämnde i början, den tolkningen. För att Ahlul Iman kommer samlas med sina profeter, alaihi wassalam, och Ahlul Kufr kommer att samlas med deras a'imma, deras imamer. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Allah säger att vi gjorde dem till imamer som leder till helvetet. Yani a'immat ad-dalala. Och det har nämnts i Sahihain att profeten alaihissalam sa att varje umma kommer att följa vad den brukade dyrka. Yani på domedagen. Så kommer varje umma att följa vad den brukade dyrka. Så de som brukade dyrka ett tawagit, dessa falska gudar, kommer att återförenas med sina tawagit. Så här också då den generella, att varje folk kommer samlas med deras imam. De som dyrkade statyer får stå med sin staty. De som dyrkade iblis får stå med iblis. Och så vidare. Så varje folk är med sin ledare. Och som ni också hörde här versen. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Att vi gjorde dem till a'imma. Som leder till helvetet. Till elden. Så ordet imam kan då ha en positiv och en negativ klang. En person kan vara imam i ondska. Och därför så nämndes det i hadithen att Rasulullah alaihi salatu wasalam sa att en av de saker jag fruktar mest är al-a'immatul mudillin, de imamer som vilseleder. Yani från min umma, det jag fruktar mest är imamer som vilseleder. Yani de låtsas ulema som kallar folk bort från sanningen, kallar folk till bidda i islams namn, kallar folk till fitna, till uppror, till kaos i muslimska länder, kallar folk till takfir, till khuruj, till kirk och liknande i islams namn. Det här är det farligaste som finns för islam. Folk som vilseleder i islams namn. Inte att det står någon kafir och säger kom och gör bidda. Ingen kommer lyssna på honom, eller hur? Utan när han står där med en thob, kamis, han står med skägg, han står med Koranen i ena handen, Bukhari i andra handen och säger det här är det vi måste göra, det här är islam. Och kalla folk till helvetet. Det här är farligt. Det här vilseleder folk. Och det här är någonting som tyvärr många svaga och lättsinta, okunniga muslimer faller för. Det var därför profeten alaihissalam sa att han fruktade det mest av allt, subhanallah. Och tyvärr idag finns det många, många a'immat al-mudilli, a'immat al-dalala, finns det fullt av. Både från muslimer och kuffar som kallar folk bort från sanningen. Så man måste vara försiktig med vem man tar sin kunskap ifrån. Och vissa av ulema har också nämnt att alla dessa tolkningar faktiskt är korrekta. För att bevisen tyder på att vi kommer alla samlas med våra ledare. De troende kommer samlas med sin profet som kommer att vittna för dem. Och man kommer att ha sin bok med sig. Så alla tolkningar är korrekta igen. Det är inte så att någon är fel, utan alla är korrekta vad beträffar den här versen. Och sen nämner Allah azza wa jalla i versen att den som får sin bok i höger handen, فَأُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ. Det är de som kommer att läsa sin bok. Yani, då så säger han, de som kommer att läsa sin bok med glädje, lycka, över de goda gärningar han finner nedskrivna i hans bok. Och han tycker då om att läsa sin bok. Som Allah säger, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. Yani den som då på domedagen får ta emot sin bok med höger handen, kommer att säga här i min bok, yani kom och läs den stolt, så han fylls av glädje. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. Och vad beträffar den som får ta emot sin bok med vänsterhanden, så kommer han att säga: jag önskar att jag aldrig tagit emot min bok, och jag önskar att jag inte hade ställts inför räkenskap. Och inte bara att han tar emot boken med vänsterhanden, utan han tar emot den bakom ryggen. En i skam skäms han för att ta emot den här boken som är fylld med de synder och kuffer som han har gjort i detta liv. Som han alla. Det är också en av de tillfällen där människan kommer att vara väldigt rädd på domedagen. När han ska tilldelas sin bok, kommer det vara i höger eller vänster hand? Och den här ovissheten om i vilken hand du kommer att få den gör människan otroligt rädd. Och sen får du den i höger, fylls du av glädje, stolt, går du runt med din bok. Och får du den i vänster, må Allah skydda oss, skäms man, och man önskar att man aldrig ens återuppstått på domedagen. Subhanallah. Och sen säger Allah subhanallah: وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Och då, när folk får sina böcker, kommer de inte behandlas orättvist. De kommer inte dömas orättvist, även om det är en fatila. Och fatila, det sägs här, som Ibn Kathir nämner, att när du öppnar en daddel, som ni inshallah kommer göra snart, kommer käka och bryta fastan, så ser ni på kärnan att den har en skåra. Den har en skåra. Och i där finns det ibland som en vit tråd. Den är väldigt tunn. Det på arabiska är fatila. Yani, du kommer inte behandlas orättvis på domedagen. Inte ens någonting som är värt en fatila. Yani, om det är någonting så litet som det där. Yani, det vill säga, som Allah nämner, yani, mithqala dharra. Yani, det minsta som finns. Allt kommer att komma i ljuset på domedagen. Ingen kommer att behandlas orättvist på den dagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som var blind i detta liv kommer också vara blind i nästa liv. Wa adallu sabila. Och han kommer vara mer vilsen. Än så vilsen man kan vara. Och salaf som Ibn Abbas, Mujahid, Qatada, Ibn Zayd har sagt: wa man kan fi hadhihi, att den som är här, yani fil hayati dunya, den som är blind i al hayati dunya. För Allah säger: wa man kan fi hadhihi a'ma, den som är blind här. Vad menas med här? Då säger de dunya. Yani den som är blind här i dunya kommer att vara blind på domedagen. Och vad menas med att man är blind i dunya? Jo, att man är blind från Allah Azza wa Jalls tecken och bevis, från hans uppenbarelse, från sanningen. Och det betyder här inte alls att man är blind med sin syn. För det finns många blinda som har sett sanningen och följer sanningen. Eller hur? Och det finns många seende vars hjärtan är blinda och inte följer sanningen. Och det är det som här menas med versen. Att de är blinda från att se och underkasta sig sanningen. Han kommer att vara blind i nästa liv. وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Och han kommer vara, yani, وَأَضَلَّ مِنْهُمْ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا. Och han kommer vara ännu mer vilse än vad han var i detta liv. Och då säger här vissa av ulama som är Sa'di, yani, han kommer vara ännu mer vilse från att hitta vägen till paradiset. جَزَاءً وِفَاقًا. I enlighet och i straff med vad han gjorde i detta liv. Walaikumsalam. Kama tudin tudan. Så som ni är, får ni tillbaka. Yani, du förnekade och valde att gå vilse i detta liv, att vara blind i detta liv, att blunda för sanningen. Då kommer du också vara blind i nästa liv. När folk ska gå över sirat till paradiset, kommer de inte se någonting alls. Och kommer att ramla ner i helvetet. Och brinna där i för alltid. Och Allah skydda oss. Ska ta ett till stycke bara sen är vi färdiga inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nämner sen här att de som sätter gudar, alltså de som gör kyrk, försökte att frästa dig, yani Muhammad alayhi salam, att lägga åt sidan det som vi uppenbarat för dig och att locka dig att sätta samman något annat som du kunde tillskriva oss. Och om du hade gjort detta så skulle de helt säkert ha tagit emot dig som en kär vän. Och om vi inte hade gjort dig stark i tron så hade du kunnat gå dem till mötes. Och vi skulle i så fall ha fördubblat ditt straff i detta liv och fördubblat det efter döden. Och du skulle då inte ha funnit någon som tog dig i försvar inför oss. Och med sina skrämselmetoder så var de på väg att driva bort dig från ditt land. Om de hade lyckats, eller hade de lyckats, så hade de inte fått bli kvar där efter din avfärd mer än en kort tid. Och så har vi gått tillväga för att skydda dem som vi sände före dig. Och du ska se våra vägar kommer att förbli detsamma. Ja. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala lite grann om vad som hände med kuffar i Mekka då de försökte att förstöra denna da'wa, försökte förstöra profetens kall alayhi salatu wasalam till islam genom att manipulera honom, komma med massa falska och dåliga erbjudanden för att få honom att kompromissa med religionen, att sluta kalla till islam, sluta kalla till tawhid och så vidare. Och då säger här Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala här berättar hur han skyddar profeten Muhammad alayhi salatu wasalam från deras ondska och deras onda planer. Och att Allah azza wa jalla är den som tagit an sig att försvara och att ge profeten alayhi salatu wasalam seger. Och att han inte lämnas till någon annan från skapelsen utan Allah azza wa jalla själv kommer att försvara och ge profeten seger alayhi salatu wasalam. Och Allah är den som kommer att ge hans religion seger över hans fiender och de som trotsar honom. Och religionen kommer att spridas från öst till väst. Ja. Och vad hände då här? De försökte att vilseleda honom. Och här nämner vissa ulema som Ibn Ishaq att al-Mushrikin i Mekka samlades en kväll med profeten a.s. och de upphöjde honom. De ärade honom. Och de sa, du är Sayyiduna. Du är våran yani, mest nobla människa. Son till den mest nobla människan. Och så sa de, de försökte smöra för honom. Och så säger de, acceptera lite av det som vi säger och vi kommer att acceptera lite av det som du säger. Och då så uppenbarade Allah Azza wa Jalla den här versen. Så yani det liknar då Allah Azza wa Jalla säger وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. De önskar att du kunde kompromissa för då skulle de också kompromissa. Yani de kom här med olika förslag. Yani ta det lugnt med tawhid, kompromissa lite, var inte så hård mot våra statyer. Vissa riwaya säger att gå och stryk på våra statyer, ta inte sönder våra statyer och liknande saker. Jag försöker få honom att kompromissa med religionen. Och då kommer vi att kompromissa med din religion. Vi kan mötas igen på mitten. Men Allah säger nej. Det finns ingen kompromissa med islam. Det finns ingen kompromissa med tawhid. Och Allah nämner här att han stärkte profeten Muhammad alayhi salatu wasalam. Yani stärkte hans hjärta. Och gjorde honom stabil. Och det sägs också här att då när den här versen kom ner så började profeten alayhi salatu wasalam att säga den här mäktiga duan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif la takilni ila nafsi tarfata ayun, lämna mig inte till mig själv även om det så är ett ögonblick. Så här finner vi att den som Allah inte stärker finns det ingen som stärker, men den som Allah stärker behöver inte frukta någonting. Och det nämns också här att de försökte att typ utvisa honom från staden. De försökte utvisa honom, yani från Mekka. Kasta ut honom, eller komplott i att döda honom, eller kasta ut honom, yani från Mekka. Ja. Och att om detta skulle ske, så skulle Allah subhanahu wa ta'ala straffa dem. Och Allah nämner att det är hans sunna, att om ett folk kastar ut en profet, att han förgör folket. Men om de kastar ut eller dödar en profet, så kommer han förgöra hela, förinta hela staden. Han är förutom de troende. Så att det här var någonting som de ville. De ville typ kasta ut honom. Men subhanallah, istället, han lämnade självmant Mekka. Det var självklart på grund av motsättningarna, men de kastade inte ut honom. Utan han lämnade staden själv. Och då nämnde vi Sulema, annars hade Allah förgjort Ahlul Mekka. Han hade krossat dem, subhanallah. Men vad hände istället? Och Allah nämner också i Koranen att Allah inte straffar ett folk när profeten är bland dem. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah straffar inte ett folk när du är bland dem. Taib. Men vad hände när han lämnade Mekka och de ville skada honom, de ville såra honom, då gick det dåligt för dem. Och det här är Allahs sunna. Ja, ni vänder er bort från profeten, ni försöker skada profeten, då kommer problemen att börja. Och vad hände strax därpå när han etablerat sig i Medina? De begav sig till Bedr för att försöka döda honom och så vidare. Alltså, då kom det första nederlaget. Och sen i Uhud. Och sen i Al-Ahzab. Och sen Fethu Mekka. Khalas. Efter några år hade profeten Al-Islam tagit över staden Mekka. Så att deras komplotter gick bara tillbaka till dem själva. Och här nämner avslutningsvis också Ibn Taymiyyah i en fajda. Här att de... Med de här två verserna man finner att de försökte förstöra kallet till islam med två saker. Ett, med att manipulera profeten al-islam. Det var det första. Det här med att kompromissa. De försökte manipulera. Va? Ja, muta eller manipulera. De försökte påverka honom mentalt, så att han i sin dawa skulle ändra sin dawa och den skulle rätta sig efter vad de tycker, och då skulle de, som alla säger, upphöja honom, han skulle älska honom mer än allt, förstår du? Han är en person som är av status, han är den mest ärliga, den bästa karaktären, han kommer från den bästa familjen i Mekka, han hade alla förutsättningar, så om vi får honom på våran sida, de skulle älska honom mer än allt. Är ni med? Men Allah gjorde honom stark, han gick inte med på denna kompromiss. Han stod fast vid ett tawhid. Då gick de vidare till steg två, vilket var att yani stoppa hans kall, vad säger man, fysiskt. Genom att de konspirerade i att döda honom. Taib. Kasta ut honom, döda honom. Ni vet den här komplotten som var Lejla till Hijra, att de till och med försökte döda honom. Så att de försökte stoppa honom på det sättet också. Och det här kan man också kanske relatera till i den här tiden. Hur vissa icke-muslimer försöker stoppa islams kall. Genom just de här två sakerna. Att manipulera och förstöra islam inifrån. Att det ska bli den här kompromissen. De vet att islam är här. Islam är i väst. Det är inte så att muslimerna kommer bara flytta imorgon. Och moskéerna stänger imorgon. Islam är här. Det sägs till och med finnas en miljon muslimer i Sverige. Taib. Och islam växer. Världens snabbast växande religion. Mashallah. Så då har de folk som planerar. Okej, men hur ska vi se till att islam inte växer så mycket? Att den islam som växer är en islam som passar våran ideologi. Den islam som vi vill ha. Som vi kan styra över. Som vi kan bestämma över. Och då kommer de och försöker då manipulera vissa muslimska företrädare. Och så vidare. Vilket... de tyvärr lyckats med. Ja. Dessa så kallade imamer säger inte att ber inte till alla att alla ska skydda dem, att alla ska göra dem starka, utan de tar lockbetet. De tar den här lilla mutan som finns. De får positioner, de får bidrag, de får de blir upphöjda i media och bla 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 och så vidare. För att de har den här islam som de vill att man ska ha. Subhanallah. Och det här finns. Vi behöver inte gå under bordet. Finns till och med på papper. Tankesmedjor. I USA och överallt. De har den här, vad heter det? CDO? Civil Democratic Islam. CDI. Man försöker komma fram till, yani, hur ska vi yani, forma islam så som vi vill. Och då har de vissa saker. Det finns till och med, ni kan ladda ner de här dokumenten. Där yani, de har kommit fram till hur de ska försöka manipulera och förstöra för muslimerna. Men självklart de säger inte så, men yani, det är så. Och det nämns det till och med vilka sekter, grupper, ideologier bland muslimerna som är lättast att påverka. Som är mest flexibla i religionen. Och det här finner man ofta nu i media när man kollar också att de ställer en fråga om någonting från islam och nästan förväntar sig att den här imamen ska säga men jag tar avstånd från det här. Det är det de förväntar sig. Så som du kanske finner när du frågar en kristen eller någon. Han kan ta avstånd från halva bibeln. Men det finns inte islam att du tar avstånd från någonting i religionen. Det svaret kommer inte. Men vissa du vet slingra sig och så vidare. Men alla kulihal. Så det är ett sätt. Och två, det andra sättet att stoppa dem. Gärna fysiskt. Utvisa dem, låsa moskéerna, fängsla dem. Som man gör i många länder. Hamla, det har inte blivit så här. Men i vissa länder så gärna fysiskt stoppar man da'wan på det här sättet. Allah musta'an. Men alhamdulillah. Som Allah säger, de vill blåsa ut Allahs ljus. Men Allah kommer att fullborda sitt ljus. وَلَوْ كَيْرَهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَيْرَهَا الْمُشْرِكُونَ. Så kommer Allah Azza wa Jalla att fullborda sitt ljus. Alhamdulillah. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att göra våra hjärtan starka på hans religion tills den dagen han tar oss. Och att ta våra liv i bästa tillstånd. Och att vi får vara från dem som får ta våran bok i höger hand. Och att Allah Azza wa Jalla skyddar oss från helvetet. Amin, amin, amin. Och barakallahu fikum. Barakallahu fikum.